Varmt välkomna. Jag bjuder in till ytterligare ett fråga kriminologen special. Följ med mig och Bosse på lokal där vi diskuterar vittnen, anonyma vittnen och vittnesskydd. Vi djupdyker även i dubbelmordet i Hallonbergen 2017.
Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Hej och välkommen, Bosse. Hur är läget?
Absolut utmärkt. Det är ditt sällskap, Fatima. Det vet du.
Helt fantastiskt. Jag känner på precis samma sätt den här veckan också. Du ska få en, eftersom du är bra på att klura ut saker och ting, så ska du få en gåta utav mig. Vad har tagit 64 dagar, 96 tillfällen och cirka 89,6 mil att bringa reda i?
Det är en bra fråga. Det skulle vara den gordiska knuten kanske, fan vet jag.
Om jag säger så här, att det är förhållandevis, vi har pratat om det tidigare, och att det är ett ganska, vad ska jag säga, vått tillstånd det handlar om. Vad kan det vara då?
Ja, det är väl någon som har varit på en stor jävla krogrunda runt stan och sen hoppat ner i Nybroviken eller liknande. Ja, jag har inte en jävla aning. Nej. Kom igen.
Det är vad jag har tagit för mig att slutligen kunna få simma en omgång i badhuset i Katrineholm.
Tänk att jag visste det, men jag tänkte jag kan fan inte sno den slutledningen från dig själv. Och jag trodde knorren skulle vara att det var något högt kommunalråd som plötsligt hade avlidit under väldigt konstiga omständigheter.
Dagens tema är vittnen och vittnesmål. Ganska ofta så får jag till fråga kriminologen frågor om huruvida det är farligt att vittna. Och jag brukar i stort sett alltid säga nej, det är inte farligt att vittna i Sverige, och att det är väldigt viktigt att vi som då bevittnar saker och ting vågar ställa upp och vittna. Och sen brukar jag köra historien om när jag själv vittnade. Men vad säger du, Bosse? Är det farligt att vittna i Sverige?
Alltså, den första frågan som man måste komma i kontakt med där, det är vad är ett vittne för någonting, va?
Ja, vi kan börja där.
Och frågan om vittnen, det regleras i 36 kapitlet i rättegångsbalken. Och där man väldigt enkelt kan uttrycka det så här, att alla som har sett och hört någonting av värde för utredningen om det här aktuella då brottet är ett vittne. Och vittnen kan antingen vara primära eller sekundära, liksom i mordfall då, att du kan ha en primär brottsplats där själva mordet har ägt rum, och sen kan du ha en sekundär brottsplats där kroppen anträffas, man har dumpat den helt enkelt. Det är skitsamma, båda är brottsplatser, och oavsett om du är primärt eller sekundärt vittne så är ni vittnen, va? Och vittnen, det är någon som har sett eller hört någonting som kan antas ha betydelse för utredningen om det aktuella brottet. Och då, om det är farligt att vittna, så kan man ju börja med att säga så här, att ja, den första punkten eller milstolpen är att du måste kvalificera dig som ett vittne. Och den enklaste, så att säga, nödutgången där, det är att du bara säger att nej, jag har varken sett eller hört någonting av värde för den här utredningen, va? Så jag är inget vittne. Och därför så faller man inte in under det begreppet, va?
Ja, men det kan vi väl inte sitta och uppmana folk att göra. Vi måste ju för 17 ha människor som vågar vittna här, eller hur?
Exakt, va? Och då gäller det också för polisen att inte bara gå på den här enkla, lättköpta grejen att jag inte sett eller hört någonting, va? För gör man en ordentlig utredning så kan man säga det. Nej, men Bosse, lägg av nu. Det där är skitsnack. Vi vet att du var på platsen. Andra människor har verifierat det. Vi har dina fingeravtryck där, eller vad man nu kan ha för någonting.
Det är en övervakningsfilm från området,
ja,
som
eller
visar
hur, eller att andra folk har sagt det, och även kommer med detaljer som visar att du har till och med kommenterat den här aktuella händelsen. Så skippa skitsnacket nu, berätta vad du har sett och hört.
Vad är det som händer om du är vittne till någonting och du stäms in till rätten för att vittna? Vad händer med dig då? Är du tvungen att vittna?
Ja, alltså i Sverige har vi ju liksom en allmän vittnesplikt, va? Så du är ju skyldig att vittna. Och är det då ett trilskande vittne, så finns det då vissa, jag kallar det för citationstecken då, tvångsmedel för det. Det ena är att, och det här gäller både under förundersökningen och under en huvudförhandling i inför domstol, att du kan hämtas till förhör, du kan beläggas med vita att infinna dig, du kan dra på dig kostnader, rättegångskostnader som du får betala för, och i det absolut värsta fallet då så kan du också bli anmanad att inträda i häkte, och där du kan sitta då under en begränsad tid. Och oavsett vilket utav de här så kan man ju ställa sig frågan så här: hur samarbetsvillig är ett vittne som har suttit 3 månader i finkan och kommer ut och berätta om vad man egentligen har sett?
Ja, precis. För att när vi väl kommer då till domstolen, vi säger att man har tvungen, men det är ett trilskande vittne, man har använt någon av de här tvångsåtgärderna, vittnet har fått betala en massa pengar för att inte ha infunnit sig och så vidare. Så kommer man till domstolen och så säger man: hörru du, Kalle Karlsson, kan du vara snäll och berätta om den här händelsen? Och så säger Kalle Karlsson: är jag minns ingenting, sörru. Ja. Det har jag glömt bort. Mm. Vad ska man göra åt det då?
Ja, alltså vad man kan göra före det är att man liksom, när du är ett vittne, då avlägger du vid vittneseden, va? Och så fort du har gjort det så är det på det sättet att om du medvetet ljuger eller undanhåller information som är viktig i ärendet, va, så kan du då straffas för mened, som är eller borde vara ett ganska allvarligt brott, va? Så det kan man använda som påtryckningsmedel. Men just det här liksom att jag minns inte, jag kommer inte ihåg, det har gått så lång tid och jag var så jävla upprörd, jag var så jävla berusad, eller jag drabbas av ett plötsligt anfall av narkolepsi eller liknande, va? Ja, vad gör man åt det, va? Jo, då går vi tillbaka till det jag sa tidigare, va? Om man har en robust utredning i botten där man kan klarlägga förutsättningar för de olika inblandade personerna att göra de här iakttagelserna, så har man en bra grund för att sätta press på det trilskade vittnet.
Men sen 1 januari i år så har vi ju då en möjlighet att höra vittnen anonymt. Och det står ju så här att det krävs en påtaglig risk då för att vittnet eller dess närstående ska utsättas för allvarlig brottslighet. Och det här är också menat då som en sista utväg. Men är det här ett sätt att komma till rätta med rädslan för att vittna, tycker du?
Ja, enligt min uppfattning svar nej. Definitivt nej, va? Det här är sån här plakatpolitik än en gång, va? Därför att om du liksom är ett... Ja, det är domstolen som beslutar om du ska anses liksom ha privilegiet att vara ett anonymt vittne, va? Ja. Och då finns det då de här olika kriterierna, va? Att det är risk för att du ska bli utsatt för repressalier, bla bla bla, hela det där köret, va? Men så är det också på det sättet att anonymiteten ligger i vad det gäller din identitet, ditt ansikte eller dina features så att säga, och vad det gäller din röst. Det här kan man förvränga. Men innehållet i din utsaga är ju inte anonym på något sätt, va? Nej. Och hur jävla anonym är du då när så att säga den tilltalade i ett exempel då får reda på vad som har sagts, va? Det är klart som fan att han vet, den enda personen som kan ha lämnat de uppgifterna i Bosse Åström, va? Och då hamnar vi i ett jävla prekärt läge, va? Därför att i det här med anonyma vittnen så ska man också göra en bedömning av, om du uppträder som ett anonymt vittne, så här, vilka andra skyddsåtgärder kan bli aktuella för att du ska kunna behålla din status som ett anonymt vittne, va? Och då blir det problematiskt, va? Därför att om den här personen döms till ett långt fängelsestraff, och det här vet vi, va, att de här nätverken, de funkar i alla fall, spelar ingen roll om det är innanför murarna eller liknande, va, så har det ju liksom förhöjt risken för det här anonyma vittnet exponentiellt. Och med anonyma vittnen så är det ju på det sättet också man kan vidta andra åtgärder, som till exempel vittnesskyddsprogram och sånt där, va. Och den första punkten i det fallet, det är ju liksom, hur villig är personen i fråga villig att gå in i ett sånt här program överhuvudtaget, att över lång tid och ändra sin identitet, flytta till ett annat ställe och så vidare och så vidare och så vidare. Och det visar sig, va, vi har ju sådana exempel även i Sverige, va, där en person som har levt under skyddad identitet, har bytt namn med mera, ruttnar efter 9 månader på att inte ha fått en uppbackning utav vad det gäller rättsväs för att bibehålla den här nya, ja, där hon bodde och så vidare. Hon åker hem och hon blir naturligtvis mördad, va?
När det här med anonyma vittnen var ute på remiss, då säger advokatsamfundet så här att det här är inte effektivt, det är inte proportionerligt och det är inte rättssäkert. Och så pekar man på det här med rättssäkerheten. Man säger att det är viktigt i en rättsstat att den som är misstänkt för brott har möjlighet till ett effektivt försvar. Och så menar man ytterst då att det här med anonyma vittnen, det skulle ju strida mot rätten till en rättvis rättegång till exempel, och EU-konventionen mot mänskliga rättigheter, och det skulle innebära bevisvärderingsproblem. Nu har vi ju för sig, det finns ingen anledning att sitta och argumentera mot det här, för att nu har vi ju den här lagstiftningen. Men frågan är, hur effektiv är den? Jag har inte hittat någon statistik på den i alla fall.
Det kommer du inte hitta heller, för den trädde ju kraften den 1 januari i år. Va? Så att,
ja, och sen är ju allting runt omkring är väl hysch-hysch och hemligt, tänker jag.
Ja, det är till och med så att vad det gäller diarieföring och alla hanteringar, de går inte in i de här digitaliserade systemen, utan det görs liksom pappersvis fortfarande.
Ja, naturligtvis. Det var 2022 så skedde det ett mord i Lidköping på en person som tidigare hade varit medlem i Hells Angels och som var avhoppare därifrån. En kille i 35-årsåldern. Det här utreder man under många år, så att det är först nu då i slutet på maj 2025 som det här går till åtal vid Skaraborgs tingsrätt. Och i det målet så figurerar det enda anonyma vittne jag känner till. Och det är en snubbe de kallar för Åke. Så att säga, arbetsnamnet är Åke. Men det som händer, vi får alltså inte se vidden av det här med anonyma vittnen. Därför att det som händer är att innan rättegången egentligen sätter igång, huvudförhandlingen, så har åklagaren, som då är en av de två parter, åklagaren och försvaret kan hemställa om hemliga eller skyddade vittnen. Mm. Men eller anonyma vittnen heter det. Men åklagaren väljer alltså innan det här drar igång att återkalla Åke som vittne. Därför att Åke riskerar att röjas, eller hans identitet riskerar att röjas. Mm. Så att, nej, så långt jag vet så ännu har vi inte sett de anonyma vittnena i sin prakt i domstol.
Nej, det är alldeles riktigt som du säger. Va? Och går man tillbaka till det här fallet Åke, så är det ju intressant i sammanhanget att konstatera att det här rör sig om kriminella MC-gäng där offret då som sköts till döds hade varit medlem, var en avhoppare. Va? Mm. Och då är det på det sättet att de här kriminella strukturerna inom MC-kulturen, De har ju sina egna spelregler, va? Om man liksom går ur där med good or bad standards, så kommer det få vissa konsekvenser. Vi har sett flera fall av det när folk har hoppat av, att man kidnappar dem och torterar dem, använder vinkelslipar för att ta bort tatueringar som visar att man en gång har varit medlem och så vidare. Va? Men det intressanta med det här att man drar tillbaka Åke, det här vittnet då, som var under ett så kallat anonymt vittne, det är liksom, vad var grunden för egentligen? Jo, att hans identitet skulle kunna bli röjd. Men blev han då undandragen vad det gäller som vittne? Eller just vad det gäller hans anonymitet som vittne? Det är en intressant fråga. Och jag tror att man tog tillbaka hela den bevisningen som han skulle kunna besitta.
Ja, men då har ju det ändå, tänker jag, utan att veta detta. Nu är vi inne på att vi spekulerar igen. Men då tänker jag, men då har ju hans uppgifter ändå figurerat i den här utredningen. Och det betyder att någonstans så vet någon, även om hans namn inte har figurerat, så vet någon i de här leden vem som händelsevis sitter på den här typen av information. Så att Åke har väl inte, det är väl inte hans behov man har sett till, tycker jag, i det här läget. Det är väl inte så att man har lyckats skydda Åke egentligen, för att det finns människor där ute som vet vem Åke är, tänker jag.
Ja, absolut. Och det var det som jag sa tidigare också, att hur anonym är man som ett anonymt vittne, där liksom uppgifterna i sak som man har lämnat är ute i offentlighetens ljus, va? Och det är samma sak i det här fallet. Vad kan man göra? Och det är skitsamma. Man kan säga, okej, okay, det är tre personer som har kunnat lämna de här uppgifterna som ligger till grund. Och alla de tre, de är liksom infidels, va? Och deras liv är livsfara, va? Så om vi skjuter alla tre, så är i alla fall en som är borta, och de andra är liksom
collateral damage.
Collateral damage, absolut, ja. Va? Så att, man ska vara jävligt försiktig med det där. Och jag tror att den där lagen kommer att vara plakatpolitisk ända in till valet nästa år.
Men det finns ju ingen koppling, som jag ser det när jag tittar på den här nya lagstiftningen, mellan det anonyma vittnet och någon sorts automatik i att man skulle ingå i ett vittnesskydd. För att vittnesskyddet är väl ändå, om man jämför, förhållandevis effektivt. Tänker jag.
Jo,
men alltså, men det finns ingen koppling med den nya lagstiftningen och det här kring vittnesskydd.
Nej. Man kan säga så här, alltså från vittne, att man då uppfyller kravet på vad som är ett vittne, man har sett eller hört någonting, va? Så går vi vidare till nästa steg, och det är då vad det gäller den här allmänna vittnesplikten i Sverige, som då kan få vissa konsekvenser om man trilskas. Och är man då med på banan som vittne där, va, så har vi nästa steg, och det är då vittnesskyddsprogram som en jävla trappstege på 10 olika steg. Och efter det så kan du erbjuda att bli ett anonymt vittne. Och som sagt, det är domstol som avgör om du har den statusen eller inte på ansökan av åklagare eller den misstänktes försvarare.
Mm.
Exakt. Och vad det gäller vittnesskyddsprogrammet, svårigheten med det är liksom att avgöra, är den här personen möjlig att överhuvudtaget skydda? Är han eller hon villig att gå in i det här programmet som innebär massa grejer? Du måste säga upp alla dina tidigare sociala kontakter, du kan få en ny identitet, du kan i värsta fall som en yttersta utväg då flytta till ett nytt land eller en annan plats med en ny identitet och så vidare, va? Mm. Och det där är inte alldeles enkla frågor, va? Och det är där det oftast då fallerar, va? Att man står inte ut. Man kan göra det under kortare tid, men sen när man har gått ett halvår, ett år eller två år, så tänker man så här, fan, nu är faran, vi blåser faran över, nu kan jag återvända till min gamla sociala status, och sen är det liksom puts väck.
Just i det här fallet i Lidköping så var det så, Skaraborgs tingsrätt nu under sommaren, de frikände ju. Det var 3 personer som stod åtalade för inblandning i det här mordet. Och man frikände samtliga helt enkelt då med hänvisning till att bevisningen inte var tillräcklig. Så åklagaren överklagade den friande domen för 2 av de 3 tilltalade till Göta hovrätt. Och där ligger ärendet nu.
Och där kunde ju Åke ha varit så att the tipping point, som gjorde att man hade fått liksom ärendet i hand.
Ja, det är möjligt. Och jag tänker lite så här, om vi nu har en absolut vittnesplikt, och om du nu är en människa som har sett eller hört någonting som är av vikt för utredningen, så är du de facto ett vittne. Så tycker jag, och du har inte, blir du instämd att vittna, så är du skyldig att närvara, och det har vi gått igenom, och det finns repressalier om du inte infinner dig och du inte uppfyller den här plikten. Men plötsligen här så har vi ett vittne som uppenbarligen åker då, är ett vittne. Han är från början instämd att vittna, men där åklagaren uppenbarligen har möjligheten att besluta sig för att inte längre åberopa Åke, och då slipper Åke. Åke är ett vittne, men han är inte längre ett vittne.
Nej. Men det där är en konsekvens av det vi har i det svenska rättsväsendet, att det är åklagaren som har bevisbördan att ställa utom rimligt tvivel att det ligger till på ett visst sätt, va? Och i det här fallet så har han ju dragit bort, och det måste ju ha varit ett väsentligt vittne, eftersom man vid ett tillfälle har att domstolen har beslutat att han skulle få statusen att vara ett anonymt vittne. Han måste ju sitta inne med informationen, va? Men det är så här jävla enkelt. Åklagaren drar tillbaka sin bevisning, för han vill inte ha i sitt samvete att det skulle hända Åke någonting, va?
Nej.
Så det är en liten jävla fegis.
Men eftersom Åke redan har figurerat i utredningen, även om han inte har gjort det under namn, men hans uppgifter har figurerat i utredningen, så finns det väl en väldans risk att det är fara för Åke i alla fall.
Jo, men det är klart det, på grund av vad det gäller de uppgifter som har funnits från början, va?
Ja.
Och där åklagaren har åberopat en bevisning av vad den här anonyma vittnet Åke skulle kunna vittna om, va?
Så egentligen så står åklagaren här och tvår sina händer och tittar åt ett annat håll.
Lilla Pilatus har dykt upp igen på banan många tusen år senare, va? Punkt. Ja.
Det fall som är det enda fall jag känner till som kommer att sätta det här med farligheten i att vittna på kartan i Sverige, det är ju det här dubbelmordet, eller egentligen är det ju, kan man säga, trippelmord. Alltså det är först ett mord och sen är det ett dubbelmord i Hallonbergen 2017. Jag tänkte att vi skulle göra en djupdykning i förutsättningarna kring det här. Vad var det som hände i Hallonbergen och hur kunde det bli som det blev? Så vi ber Kristoffer helt enkelt rulla bandet. Det är söndagen den 22 januari 2017. 25-årige Ivan Semedo lämnar sin mammas bostad i Hallonbergen för att möta några vänner. Bland annat den då 21-årige Fouad Saleh. Fouad beskrivs som en ledargestalt bland kriminella i Hallonbergen. Ivan är också känd lokalt och de flesta vet vid tidpunkten att han är tillbaka i Hallonbergen efter att ha blivit villkorligt frigiven från ett längre fängelsestraff. Vännerna rör sig mot och går så småningom ner i Lötsjövägens garage. Där skjuts Ivan Semedo med flera skott. Han träffas i huvudet, överkroppen, armarna och höger hand. När skytten eller skyttarna beger sig från garaget lever Ivan fortfarande. En man i 40-årsåldern som vi valt att kalla Jon och som bor intill hör skotten. Han går ut på sin altan och ser hur små grupper av unga män lämnar garaget. Männen ser även att Jon står där. Ett kort ögonblick har de ögonkontakt med varandra. Jon känner igen flera av de unga männen, något han också senare berättar för polisen. Kvar i garaget har Ivan lyckats få kontakt med två kompisar, som vi har valt att kalla Simon och David. Han får skjuts av dem till akuten vid Karolinska sjukhuset. Det är Simon som kör bilen. Nu har de som försökt mörda Ivan insett att han lever. De hoppar in i en BMW och tar upp jakten på den vita Seat Ivan färdas i. Vid en avfart i höjd med Karolinska vägen kör den förföljande BMW:n om och svänger in tvärt framför Simon som tvingas stanna. Simon ser hur en maskerad person kliver ur BMW:n och går med armarna utsträckta framför sig mot Simons bil. Simon och David springer därifrån. Kvar i Seaten är Ivan. Han är allvarligt skadad och chanslös. Han blir skjuten igen, två gånger, i huvudet. När förövarna lämnat platsen vågar sig Simon och David tillbaka till bilen. Medan Simon kör mot akutmottagningen ringer David 112. En stor polisinsats dras igång. Mer än 15 patruller kommer till avfarten för att säkra brottsplatsen och till sjukhuset för att hålla ordning bland alla som samlats där. Simon är fortfarande kvar vid sjukhuset, men David har givit sig av. Läkarna kämpar för att rädda Ivans liv, men han dör på operationsbordet kort tid efter ankomsten. Polisen tycker att David uppträder konstigt. De hämtar in honom. Vid husrannsakan i Davids hem hittar polisen Ivans mobil. Ur mobilen får mobilanalytikerna fram viktiga samband mellan de misstänkta, som tidpunkter, platser, personer. Lokalpolisen bistår med att identifiera personerna och med att knacka dörr. Bilder från övervakningskameror i centrum, från trapphus, bensinstationer och vägtrafikkameror samlas in. Med dessa i hand kan polisen säkra biljakten och allt eftersom få en klarare bild av vad som hänt. Strax efter dådet får Simon ta emot två sms från en av de inblandade med uppmaningarna stäng munnen respektive berätta annat. Simon tar hoten på största allvar och väljer att lämna landet direkt efter de polisförhör som hålls med honom den 22 till den 23 januari. Han reser direkt den 23 januari och blir borta i 8 månader. Slutligen hämtar Simon hem till Sverige av personskyddet för att polisen ska kunna höra honom igen. Efter några veckors intensivt arbete identifierar polisen i februari 2017 6 personer som de tycker har mycket att förklara. Eftersom de bedöms som farliga planeras en insats med över 40 poliser för att hämta in dem. Omkring 14 intressanta adresser kartläggs och vid tillslaget är insatsstyrkan med och griper de misstänkta. Polisen får in 5 av de 6. Alla är unga killar i åldrarna 17-21. Efter förhör och husrannsakan häktas 3 av dem och 2 släpps fria. Polisen misstänker att det finns flera gärningsmän och behöver mer uppgifter. Men det är svårt för spanare att arbeta obemärkt i Hallonbergen eftersom det är en liten stadsdel där gänget har kontroll över centrum och där väldigt få vågar vittna. Vittnet Jon, som sett och identifierat flera av de unga män som efter skjutningen lämnat garaget, vill gärna samarbeta med polisen och berätta vad han vet. Men han är rädd. Han tar kontakt med en kriminalkommissarie som vid tidpunkten medverkar i polisoperationen Phoenix. En särskild satsning riktad mot områdena Rinkeby, Tensta, Husby för att minska brottsligheten och öka tryggheten för de boende. För kriminalkommissarien berättar Jon om vad han sett. Han överlämnar även en tomhylsa han plockat upp från platsen där Ivan mördades. Av någon anledning vidarebefordrar inte kriminalkommissarien Jons uppgifter och tomhylsan till de poliser som arbetar med utredningen kring Ivans död. Vi hör advokaten och målsägande beträdet Clea Sangborn i tv-dokumentärserien Svenska fall, säsong 14, avsnitt 10.
Han tar kontakt med en polis som han haft kontakt med i något annat sammanhang och typ berättar det här. Han uppfattar att han gör en anmälan typ, men det blev nog missförstånd här i alla fall, så den här polisen för inte vidare den här informationen.
Den 23 februari får kriminalkommissarie Ingemar Larsson, vilken arbetat med utredningen avseende mordet på Ivan från första början och vilken deltagit i dörrknackningen i området, i uppdrag att höra Jon och hans familj utifrån att de är boende i närheten av Lötsjögaraget. Den 27 februari pratar Ingemar Larsson med Jon, vilken berättar att han redan haft kontakt med kriminalkommissarien från Phoenix. Det här är nya uppgifter för Ingemar som bestämmer sig för att tala med aktuell kriminalkommissarie innan han håller förhör med Jon. Den 1 mars hörs slutligen Jon om sina iakttagelser i ett så kallat dörrknackningsförhör. Jag läser ur förundersökningsprotokollet, aktbilaga 224, sid 538. PM, uppgift. Jag som skriver detta PM heter Ingemar Larsson och är anställd som kriminalinspektör. Jag har varit med som förhörsledare i ärendet gällande mordet på Ivan Semedo sedan den 24 januari 2017. Jag är väl insatt i hela denna utredning. Vi har under utredningen genomfört en dörrknackning i aktuella portar och trappuppgångar. Det har sagts att det ska finnas någon person som skulle kunna ha hört skott och sett personer springa ut med Lötsjövägen. Denna person har vi inte hittat eller träffat på vid våra dörrknackningar. Det var torsdagen den 23 februari som jag fick en registerslagning av ärendets handläggare, kriminalinspektör Annette Andersson. Det var en slagning på boendet på Lötsjövägen 11 där familjen markerats med penna. Annette ville att jag skulle hålla förhör med. Jag började med att göra några slagningar på i syfte att hitta aktuella telefonnummer till dem. Det fanns några nummer i dur som var inlagda på. Fredagen den 24 februari ringde jag dessa fyra mobiltelefonnummer. Tre av dem var nummer som verkade vara avstängda. Numret kan inte nås för närvarande. På det fjärde numret var det en kvinna som svarade. Hon sa att hon hette. Jag presenterade mig och undrade om hon varit hemma och gjort några iakttagelser den 22 januari, dagen då Ivan sköts. Hon sa att hon inte varit hemma, men att hennes man varit det. Hon bekräftade att hon visste vem Ivan Semedo var och att hon även var bekant med dennes bröder, där någon av bröderna har en spansktalande fru. Förklarade att hon själv talade spanska. Jag fick sedan ett nytt telefonnummer till. Jag kontrollerade även om förekom i våra register på något sätt. Jag såg att han stod under åtal i Uppsala för narkotikabrott. Jag läste sen igenom de förhör där jag var hörd av Uppsala polisen. Jag fann inget där som var av intresse för mitt kommande förhör med. Denna hade inte nämnt några andra namn på involverade personer i förhören. Jag har även kontrollerat detta nu efter att mördats. Måndagen den 27 februari ringer jag upp. Detta är syfte att kalla honom till ett förhör på polisstationen i Solna. Han bekräftade direkt att han sett några ungdomar som sprang ut med Lötsjövägen och även att han hört några pistolskott på söndagskvällen den 22 januari 2017. Han sa även att han talat med kommissarie på Phoenixgruppen. Jag sa till att jag skulle återkomma till honom för att komma överens om en tid för förhör. Jag gjorde det för att jag först ville veta om talat med. Detta var en uppgift som vi med inblick i utredningen inte kände till. Jag frågade Annette Andersson om hon hört talas om detta. Hon visste inget om det. Jag sa till Annette att jag ville tala med först innan det att jag kallade på förhör. På måndag eftermiddagen den 27 februari vid 16-tiden fick jag tag på telefon. Han var då upptagen och skulle på en utsättning. Vi bestämde att vi skulle höras dagen därpå. Klockan 15.00 på tisdagen den 28 februari fick jag tag på. Jag presenterade mig och mitt ärende och att jag jobbade i Ivan Semedo, mordutredningen. Jag är inte bekant med sedan förut. Jag fick klart för mig att talat med vid några tillfällen. För övrigt så hade inget av intresse för vår utredning. Jag sa till att jag skulle kalla på ett förhör. Jag ringde tillbaka till efter mitt samtal med ville komma till polisstationen i Solna. Jag och träffades den 1 mars 2017 klockan 09.30. Innan han kom så tittade jag på hans passbild i res. Det var på det sättet jag fastställde hans identitet när vi väl träffades nere i förhörsrum 6. Han sa direkt att han hade mycket att berätta. Men det var bara vissa saker han ville stå för och att jag skrev ett förhörsprotokoll på. Han sa att han var mycket rädd för det gäng han kände till att polisen hade som misstänkta i Ivan Semedo-ärendet. Han ville absolut inte att hans namn skulle finnas med i utredningen där han nämner några namn eller annat som ansåg skulle vara farligt för hans del. Jag sa att vi skulle börja med förhöret för utredningens skull. Det som berättade skrev jag ner i anteckningsform och skrev sedan in i dur på ett förhörsprotokoll. Ingen diktafon användes. Därefter så berättade saker för mig där han sa att han absolut inte ville att detta skulle antecknas i något förhör. Även dessa saker antecknade jag. Jag lämnade polisstationen klockan 12.20. Min avsikt var sen att skriva in detta på ett underrättelseuppslag och inte skriva att var uppgiftslämnare. Jag talade med handläggaren Annette Andersson om samtalet med. Det ledde till att gruppchef Johan Rydvik kontaktade mig den 2 mars och jag informerade honom om uppgifter. Jag skrev sedan in berättelse på ett underrättelseuppslag. Johan Rydvik ansåg att jag skrivit för mycket och jag kortade ner texten som sedermera skickades iväg till polisens underrättelseenhet. Hela texten som jag skrivit sparade jag ner i ett eget dokument och sparade i mina filer på polisens tjänstedator. Jag skriver detta PM för att klargöra uppgifter som initialt avrapporterades på ett underrättelseuppslag. Men nu efter mordet på så anser jag att uppgifter som han lämnade till mig ska finnas med i utredningen. Här under kommer hela texten som jag kopierat in i detta PM efter att ha sparat ner hela texten i en egen mapp. Text från Ingemars anteckningar 2017-03-01 klockan 09.45 till 12.20. Var här och lämnade följande information. Johan Rydvik informerad idag den 2 mars 2017. U är. Det var mellan 19.20 och 19.30 som U hörde 5-6 pistolskott nere från Lötsjögaraget. U hörde dem väl och tänkte att det skjutits relativt nära garageporten. Kort efter skotten så sprang det först ut två killar. De sprang ut från Lötsjögaraget och portarna där. Den ena av dessa var med syriskt ursprung och tillika bästa kamrat med Fouad. Och sprang i riktning mot skolan och ut med kortsidan av fotbollsplanen. Cirka 20-30 sekunder därpå kom ett större gäng ut från samma portar. Dessa sprang Lötsjövägen ner i riktning mot restaurang Gröna stugan. De som sprang ut var Fouad som kom ut först. U stod uppe vid räcket ovanför garaget och såg Fouad tydligt. Men U tror att Fouad även såg att U stod där. U är orolig för detta och vill inte att Fouad ska få vetskap om att U talat med polisen. Övriga som U kände igen var och utöver dessa fyra så var det två mörkhyade killar, afrikaner, varav en skulle kunna vara. Fouad gjorde en gest med sin ena hand i luften och tecknade åt de övriga, kanske för att visa väg. Fouad tog av sig ett par handskar och stoppade dessa i jackfickan. U såg inte Ivan Semedo här ute. U gick sedan ner i garaget för att se om någon var skadad. Klockan var då cirka 20.00. U gick ett varv i garaget och kom till slut fram till port nummer 93. På betonggolvet där hittade U en tom hylsa från en pistol. Den låg bredvid en cigarettfimp. U tog en bild på hylsa och fimp. Bilden visade för undertecknad. U tog upp hylsan. Fimpen fick ligga kvar. Det fanns inget blod på platsen. U visste inte vad han skulle göra sen. U googlade på Phoenix och kom i kontakt med kommissarie. U träffade denne några dagar därpå och träffade i en tjänstebil med en kollega. U lämnade över hylsan till och sa att U hittat den utanför Ivans port vid nummer 93 på Lötsjövägen. U sa också att Ivan var mördad. U vet inte vad han gjorde av denna information. U visste inte vad U skulle göra. U är mycket rädd för att Fouad och hans gäng ska få veta att det är U som lämnat uppgifter till polisen. Men U ville ändå för Ivans familjs skull att polisen skulle få ta del av U:s information. U talade därför med Ivans broder Benny. Vad det gäller övrig info så säger U att det enbart är saker han hört rykten om. Den säger att det var Fouad som sköt Ivan nere i Lötsjögaraget. U har inte hört något om vem det var som sköt vid avfarten till KS. U har även hört att Ivan tog sig bort till Ör efter att ha blivit skjuten i Lötsjögaraget. I Ör fick Ivan skjuts av och övrigt gällande Fouad. U kom i kontakt med Fouad redan under 2015. Fouad hanterade narkotika i Hallonbergen. Detta tillsammans med en kille som hette Sebastian Jan Ognevski, och sen blev även Ivan involverad i detta. Ivan ska ha sålt narkotika också i Hallonbergen. För U:s del är det oklart om det varit någon osämja mellan Fouad och Ivan. U tror att anledningen till att Ivan sköts är skulder gällande narkotika. U anser att Fouad är en ledargestalt i Hallonbergen. U vet att Fouad är kamrat med U vet vilka dessa personer är. U menar att Fouad också borde gripas för inblandning i mordet på Ivan. U säger att det gäller för polisen att få att tala om och berätta vad som hände. Kanske även de kan vara skrämda till tystnad av Fouad. U säger att Fouad och misshandlade Danier i december 2016. Detta för att ska ha gjort ett inbrott i en fritidslokal i Hallonbergen och stulit ett PlayStation. Fouad ska ha blivit sur för att Fouad inte fick spela. Ska ha fått någon blåtira och efteråt skylt på att det var pappa som slagit honom. U säger att Fouad haft ett förråd nere i Lötsjögaraget. Det förrådet har Fouad inte kvar längre. Istället ska Fouad ha en uthyrningslägenhet på Rissneleden 77. U vet inte exakt var, men det kan vara i motsvarande lägenhet där polisen var och gjorde husrannsakan i nummer 79 för några dagar sedan. U tror att det kan finnas vapen och narkotika i Fouads lägenhet. U har även sett att Fouad haft en pistol. Fouad kom och sa att han inte kunde förvara den nere i Lötsjögaraget. Fouad hade då grävt ner den, men pistolen hade blivit förstörd på grund av felaktig förvaring. U säger att han skickat sms till den 1 februari 2017. U har ett nummer till som är U fick inget svar på U:s fråga om tyckte att det var jobbigt och ville prata av sig. U säger att den 21 december 2016 sköts det flera skott utanför Ivans port på Lötsjövägen 93. U hörde detta. Den 22 december 2016 klockan 10:17 så gick U fram till porten och gången vid nummer 93. Där låg det flera tomhylsor. U fotograferade även dessa. U ringde då till Fouad som kom till porten och plockade upp hylsorna. U kontaktade Jimmy på bostadsföretaget Förvaltaren som var den som ringde till polisen. U ville inte ringa polisen själv. När Fouad var på plats sa U till Fouad att man skulle ringa polis, men Fouad ville inte detta. U tror att Fouad kan ha något med denna skjutning att göra. Det tog nästan 2 timmar innan polisen kom till platsen. Fouad hade sagt till U att glömma vad U sett för U:s eget bästa. Slut på anteckningarna. När jag kom till jobbet torsdagen den 2 mars så hade jag ett sms från på min tjänstemobiltelefon där han skrivit att han ville bli kontaktad. Han hade skickat sms:et på kvällen den 1 mars. Jag svarade honom ett sms och sa att jag kunde ringa honom efter klockan 10. Jag ringde upp honom vid 11-tiden. Han började då direkt tala om Fouad igen. Han nämnde någon kille vid namn som pratat med på onsdagskvällen den 1 mars. Jag hade sagt till att det var Fouad som sköt Ivan vid avfarten till KS. Jag stoppade då honom och sa att fortsättningsvis så vill polisen att lämnar uppgifter i förhörsprotokoll. Där måste stå för uppgifterna. Det var inte intresserad av. Han sa att han var rädd och inte vågade lämna uppgifter i förhör för sin säkerhets skull. Vi avslutade samtalet och härefter har vi inte haft någon kontakt. sa inget under våra samtal om att han var rädd eller orolig. Han sa inte heller något om att det var någon som hade hotat honom. Noteringar som ej kom med i ovan skriven text, kontrollerat med mina anteckningar. Såg inte eller kände inte igen personen som sprang tillsammans med bilden på patronhylsan och fimpen hade han i sin mobiltelefon. Sa att han självmedicinerade sin cancersjukdom, Lynch syndrom, med sin egengjorda cannabisolja. Den kom direkt från hans odling norr om Stockholm och det stod han åtalad för gällande narkotikabrott i Uppsala. Fouad var med och hjälpte till med odlingen. Berättade att Fouad tog sig många friheter vad gällde odlingen för att tjäna pengar. Det slutade med att Fouad och blev oense. De träffades men var inte alls lika tajta längre som han varit förut. Sa att Fouads pistol rostade sönder vid den felaktiga förvaringen under hösten 2016. Ingemar Larsson, kriminalinspektör. Den 7 mars tar sig flera personer in i lägenheten där Jon och hans fru bor. Jons fru knivmördas in i lägenheten medan Jon lyckas ta sig ut genom ett fönster. Han ringer 112 medan han flyr för sitt liv och namnger flera av de personer som befinner sig i lägenheten. Samtalet är pågående under hela flykten och fram till det ögonblick då gärningsmännen hinner ikapp Jon. Larmoperatören bevittnar i realtid hur Jon blir knivhuggen till döds. Även en polispatrull som kallats till platsen ser slutskedet av mordet på Jon. Vi hör polisinspektören Claes i tv-dokumentärserien Svenska fall, säsong 14, avsnitt 10, Tystat vittne.
Här har vi vägen upp på vänster sida. Kommer vi med full fart utan sirener då, för att de inte ska upptäcka oss. I det här läget så ser vi direkt att det är en samling på ungefär 3-4 individer här 20 meter upp framför bussen. Vi ser också att det ligger en kropp på gatan. Och en av de här individerna sitter och gör huggliknande rörelser med handen över den här livlösa kroppen.
Vittnen berättar att det är 4 män som attackerat Jon. När polisen kommer till platsen sitter en av dem, en 16-åring, fortfarande hukad över Jon. Han flyr och polisen skjuter efter honom. Kort därefter grips han i närheten. 2 av de andra grips i ett trapphus, en 20-åring och en 21-åring vid namn Fouad. De förs till polishuset där kriminalteknikern möter dem och kan säkra spår på deras kläder direkt i arrestintaget. I ett 4,5 timmar långt polisförhör med Fouad Saleh från den 28 april 2017 erkänner Fouad allt och namnger också de övriga inblandade. Senare ska Fouad ta tillbaka alla uppgifter och hävda att han hört röster i sitt huvud och agerat på uppdrag av en gud vid namn Jokern som förklarat för honom att brottsoffren var besatta av onda andar som måste drivas ut. Fouad genomgår en rättspsykiatrisk undersökning som visserligen visar att han lider av psykisk sjukdom men att han inte är allvarligt psykiskt störd i lagens mening. Tillsammans med 7 andra åtalas Fouad Saleh i slutet på augusti för mordet på Jon, Jons fru och på Ivan i garaget. 6 av de unga männen åtalas för mordet på Ivan, 4 av dem för dubbelmordet på Jon och hans fru. 2 av de unga männen åtalas alltså för samtliga 3 mord, Fouad Saleh och en annan 21-åring. Jag läser ur stämningsansökan från den 30 augusti 2017, punkterna 1. Och 5. Punkt 1. Mord alternativt medhjälp till mord. Har tillsammans och i samförstånd dödat genom att skjuta honom upprepade gånger i huvudet, överkroppen, armar och höger hand vid Lötsjövägen i Sundbyberg och vid Karolinska vägen i Solna den 22 januari 2017. Har av skotten tillfogats omfattande skador i huvudet, halsen, överkroppen, armarna och höger hand. Åtalspunkt 5. Mord och grovt övergrepp i rättssak. Gärningar. Och har tillsammans och i samförstånd den 7 mars 2017 vid Lötsjövägen i Sundbyberg dödat genom att ett stort antal gånger hugga och skära henne med kniv eller annat stickvapen. I huvudet, ansiktet, halsen, nacken, överkroppen, armarna och händerna. Samt upprepade gånger slå henne i ansiktet. Har av våldet orsakats omfattande sårskador på bland annat huvudet, ansiktet, halsen, nacken, överkroppen, armarna, händerna samt omfattande invärtes skador. Har vidare tillsammans och i samförstånd den 7 mars 2017 vid Lötsjövägen i Sundbyberg dödat genom att ett stort antal gånger hugga och skära honom med kniv eller annat stickvapen i huvudet, ansiktet, halsen, nacken, överkroppen och armarna. Genom att upprepade gånger slå honom med pinnar, grenar eller liknande tillhyggen från huvudet på överkroppen, bland annat när han legat på marken. Upprepade gånger sparka och slå honom, bland annat när han legat på marken. Har av våldet orsakats omfattande sår, stick, skärskador samt blåmärken och hudavskrapningar på bland annat huvudet, ansiktet, halsen, nacken, överkroppen, armarna, händerna samt omfattande invärtes skador. Rättegången tar sin början den 5 september 2017. Det är den första av 28 förhandlingsdagar i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Under förhandlingen är inte Fouad Saleh längre samarbetsvillig. Vi hör ett utdrag ur förhör med Fouad Saleh vid Stockholms tingsrätt. Det är kammaråklagare Olof Kalmvik som ställer frågorna.
Innan det, jag vill bara säga, jag skulle aldrig påstå det jag påstått under det här förhöret om inte ni tog mig hjärna och gjorde omvänd psykologi.
När fick du reda på, eller när får du reda på att Ivan har blivit skjuten?
När jag får reda att Ivan blir skjuten. Iver Dandi.
Någon Iver Dandi säger det. Okej.
Men jag hörde ett skrik i garaget. Jag visste inte att det var Ivan. Men jag hörde i alla fall ett skrik i garaget.
Du hörde ett skrik i garaget. Och hur långt ifrån befinner du dig då?
Mellan port 87 och 89.
Mellan port 87 och 89. Okej. Okay. Och hur långt ifrån där du uppfattar jag att den här personen skriker är det?
Jag vet inte ungefär alltså, men jag har ryggen mot så jag ser inte och jag hör bara. Efter det jag hör dessa smällar.
Okej. Okay. Står du tillsammans med någon när du hör det här?
Nej.
Du står själv?
Ungefär, ja. Jag promenerar, vadå?
Går du in i garaget tillsammans med Ivan?
Nej.
Det gör du inte?
Nej.
Går du in före eller efter eller vet du?
Jag måste gått in före.
Du måste gått in före?
Ja, för jag såg inte han i garaget. Ja.
Du... Har du hanterat vapen?
Ja.
Det har du gjort?
Ja.
Kan du berätta om det då?
Det är roligt.
Va?
Det är roligt. Ja.
Du gillar att skjuta?
Faktiskt.
Ja. Jag vet att du har sagt det i förhör någon gång så att du du ville bli en bra skytt.
Ja.
Ja.
Jag ville gå med i armén.
Ja, du gillar det.
Mm.
Det blev inte så. Inte än i alla fall. Du berätta.
Vad ska jag berätta?
Ja, jag tänkte vi kommer till de här. Vi spelat upp de filmerna.
Mm.
Jag tänker framförallt så den här filmen där vi påser att du och din bror är ute och skjuter.
Ja.
Är det du som är på den filmen?
Ser du mig på den filmen?
Jag frågar dig, är det du som är på den filmen?
Ser du mig på den filmen?
Jag frågar dig.
Jag svarar. Om du ser mig på den filmen då är det jag. Om du inte ser att det är jag då är det inte jag.
Men vill du berätta själv?
Vad ska jag berätta?
Jag är intresserad av om du så att säga... Om du har varit där, om du minns det och vad du kan berätta om det.
Jag minns att jag har varit ute med min lillebror.
Minns du det tillfället?
Hyfsat.
Okej. Kan du berätta i alla fall?
Vad ska jag berätta?
Fick du tillbaka det sen då?
Vi kommer till det senare.
Okej. När kommer vi till det?
När du ställer nästa fråga.
Okej. Berätta.
Vad ska jag berätta?
Efter en stund tröttnar åklagaren på Fouads undvikande svar. Han ber rätten om tillåtelse att få spela upp ljudupptagningar från polisförhöret med Fouad Saleh den 28 april. Eftersom de uppgifter Fouad lämnar i rätten avviker från de han lämnat i förhör. Olof Kalmvik informerar om att det kan bli längre uppspelningar eftersom där är mycket som avviker. Något som leder till att det hettar till i rättssalen. Vi hör bland annat Olof Kalmvik, rättens ordförande och numera framlidne advokat Leif Silbersky.
Jag tänkte så här för att du har ju berättat en sak idag. Vissa saker. Men du har ju berättat och du är inne på det om det här förhöret den 28, det långa förhöret.
Exakt.
Ja. Och där har ju du berättat en annan historia än vad du berättar här idag.
Ja.
Och då skulle jag med rättens tillåtelse vilja spela upp del av det här förhöret. Och jag tänkte att vi spelar upp det. Och det är för att det skiljer sig så pass mycket. Och för min del så tycker jag att det är bättre att vi lyssnar det. Och sen så kommer jag ställa frågor. Och att vi lyssnar på en ganska stor del av det här förhöret till att börja med.
Kommer åklagaren att spela upp andra förhör med honom också? Annars kommer jag begära
det.
För det finns ju, när åklagaren säger att det finns en annan version så är det sanning med modifikation. Men, jag vill bara tala om så att rätt, det finns flera olika versioner av
förhör.
Ja, tillåter nu rätten att åklagaren spelar upp så bara som om ni är förberedda för då kommer det här ta tid. I varje fall jag har inte hunnit diskutera med kollegorna, kommer att begära att man spelar upp framförallt det förhöret där han infinner sig själv och berättar.
Men alltså, jag har inga synpunkter på vem som... Du får väl åberopa den bevisningen du vill, Silbersky. Så åberopar jag den bevisningen som jag vill.
Ja.
Nej, men alltså, jag har inga synpunkter
på det. Det är ett litet uppehåll i förhandlingen. Jag tror inte att vi blir klara med Fouad idag. Nej. Utan det var ju räknat med en hel dag för honom.
Okej.
Okay. Så att vi återkommer till...
Men det var därför jag ville flagga redan nu att det spelas upp.
Absolut. Det är så att säga vårat önskemål från den här sidan att vi spelar upp det. Och sen så har jag synpunkter på försvararna och frågor på de delarna som de vill, såklart.
Sen är det bra också om du tar fram, för jag har ju inte tillgång till själva vad ska jag säga, originalet, uppspelningen, utan det har ju du.
Vi kan ta det efteråt.
Mm. Ja, men bara så du förbättrar det.
Ja, precis.
En fråga bara, alltså, ska du spela upp allt så är det ju i strid mot rättegångsbalken. Men ska
jag inte spela upp allt?
Nej, för tänkte det är bara det som avviker, så att om det inte har ställts frågor.
Absolut.
Så är det ju svårt.
Jag har ställt frågor i de här delarna och jag kommer berätta. Jag tänkte att jag ska spela upp delar av förhöret där han berättar om den här händelsen som avviker från det han berättar idag. Och då tror jag att det är svårt att göra det, så att säga. Och det är svårt att läsa det här, så då tänker jag att det blir lättare för alla och att alla får bilda sin uppfattning om förhörssituationen och liknande när vi spelar upp det.
På vilken sida börjar vi?
1016 har jag tänkt att spela upp ifrån. Och det är i det som vi kallar det långa förhöret då, det 28 aprilförhöret. Så är det är först om natten förhör på 46 minuter och sen så är det nästan 32, så det här är 1:20 ungefär in i det förhöret. Och där berättar du, för du säger du hade ingen mobil, säger du.
Exakt.
Nej. Och jag tänkte att jag börjar där från mitt på sidan. Det är från ja, när det bränner till. Mm. Där tänkte jag spela upp.
Och sen...
1016. Och sen tänkte jag spela upp det ända till 1079.
Okej, okay, så det här med joken och det spelar du inte upp?
Alltså, som sagt, jag spelar upp de här som rör den här händelsen. Där det berättas om det.
Som du var inne på här, du vill ju liksom ge en bild hur det här förhöret har gått till. Och ungefär hur antar han mår och sådär. Det var väl det...
Mm. Men sen tänker jag...
Jag har liksom inte huvudet exakt minst på just de sidorna.
Alltså det kommer in med joken och olika saker här också.
Ja, det
här gäller själva händelsen och förklaringar till händelsen. Och sen finns det andra delar där förhöret också, men...
Jag kan säga det är lite... om ni spelar upp hela förhöret, det finns delar som inte avviker. Så tycker jag att det är lite fel att inte läsa... Och inte börja spela upp redan från sin 1003. För då får man i bakgrunden att det är Joker som är inblandad. Att det är en cover-up. Att den är förgiftad.
Men jag tänker att det kan väl försvararna i så fall begära att det spelas upp i så fall. Jag tänkte att vi börjar att lyssna på från det här. Och sen så har jag andra sina liksom önskemål om kanske vad som ska spelas upp och vilka frågor som ska ställas i de delarna.
Jag förstår åklagare Kamil. Vi hamnar i en lite speciell situation här nu.
Har vi stängt av inspelningen bara på förhöret?
Vi hör Fouad berätta om upprinnelsen till skjutningen i Lötsjögaraget ur polisförhör den 28 april 2017.
Jag ser det här bara smällar bakom mig. Okej, okay. Okay, det är sanningen. Okay. Ja, sanningen. Sen jag går ut, kollar, så jag ser något hända, någon springer vänster. Så vi gick bara runt så där, värre mer. Jag berättat allting nu, känner jag mig väldigt löjlig.
Okay. Det kanske är vi som är lite tröga.
Nej, men jag vet bara att...
Nej, jag känner inte mig så löjlig. Jag känner bara att... Vet...
Ja. Du har
bra faktiskt.
Va?
Känns bra att vara ärlig.
Ja.
Men jag har varit ärlig hela tiden.
Ja, men du får sluta när du vill. Vi kan inte tvinga dig att prata. Men nu har du berättat vad jag tror.
Ja, jag berättar.
Jag tror att det stämmer det du säger.
Så.
Men jag är så nyfiken på upprinnelsen. Du är ganska luddig med det här att Ivan försöker sätta dit dig. Och sen så säger att ni freestylar. Men började freestylingen redan i Lötsjögaraget eller?
Ja.
Vad hände där? Jag fattar inte.
Det som hände i Lötsjögaraget, hur ska jag säga? Det hände något i Lötsjögaraget.
Ja.
Okej?
Ja.
Och för mig spelar det ingen roll.
Nej.
Vart det händer.
Okej.
För att jag har inte någonting med sådana där saker att göra.
Nej.
Tills någon korsade in i min riktning. Och jag satte stopp för det.
Ja, men hände, hade inte det med det andra att göra då?
Vilket?
I Lötsjögaraget?
Ja, jo. Det är det som var. Det jag försökte säga till
dig. Vadå, försökte någon sätta dit för det som hände i Lötsjögaraget? Eller vadå?
Nej, vad menar du hände i
Lötsjögaraget? Nej, du måste förklara för mig. Det började, det sköts i Lötsjögaraget. Ja. Det är, eller hur?
Exakt.
Och du säger att det skedde bakom din rygg.
Ja.
Ja, då tror jag på det. Okay. Men berätta vad som hände då. Jag säger inte att du kan se, du har inte ögon i nacken, men jag tror att du vet.
Ja, hur jag listade ut.
Berätta vad som hände.
Jag är ute en dag med en vän, vi åker i en bil.
Ja.
Okej, okay. Sen jag ser han.
Han,
jag kallar han, för jag vill inte se hans namn nu. För om jag kommer gå och gräva upp han och skjuta han, jag själv, personligen.
Har du någonting emot att jag säger, bara så att vi pratar om samma person? Det är Ivan.
Vet.
Va? Ivan.
Ja. Han.
Ja.
Han, ja.
Fortsätt.
Han gjorde någonting fel mot någon person. Jag vet inte vad anledningen handlar om. Men jag har listat ut vad det handlar om. Men det är inte min behörighet, så jag vill inte gå in på det.
Okej. Okay.
Okay. Och jag märkte att han lurade in mig i den här grejen. Och så jag skjutsade honom, eller min vän skjutsade honom. Som vi sa, jag var kul, jag åt korv, allt jag berättade för er.
Det stämde dagen innan.
Ja.
Ja.
Så jag åker. Sen vi åker till Karolinska. Varför han ska träffa någon i Karolinska. Men han träffar inte någon. Sen vi åker till ett annat kvarter. Sen i det här kvarteret vi vistas. Okej? Okay? Och jag har ingenting med sådana här människor att göra. För jag är inte en sån här typ. Sen jag börjar koppla. Hej, det är något skumt i det här. Vad är det här för någonting? Det är något skumt. Okej, sen vi åker tillbaks till Lötsjövägens garage, softar där, tvättstugan, och sen jag pratar bara. Jag räckte på, men sen till min mamma, jag räckte på. Sen, han pratar. Och jag pratar också. Och han är smart. Han är smartare. Han vet inte om det, därför jag är det. Han vet också om det. Så han pratar, jag pratar också. Sen jag börjar märka, shit. Han ger mig. Han lirar in mig. Jag började tänka så. Okej. Så jag promenerar sen han säger till mig. Ain't such things as halfway crooks. Jag förstår inte vad han menar. Så jag började tänka vad han menar. Vad menar. Han var okej. Jag går hem. Jag sover på saken. Jag tänker, jag får lite tala. Jag tänker aj. Så det var den. Så det var på kort varsel, kanske på 12-13 timmar. Ja, så det var.
Ja.
Ångrar jag mig? Nej. Vill ni, ska jag sitta inne för det här? Jag sitter. De här sitter. Jag sitter för det här. Jag vet exakt vad mina vänner är för typer.
Ja.
Okej? Okay? Mina vänner, de är inte sådana där typer. Jag är sådana där typ.
Okej.
Okay. Och jag råkar ha en till vän som är exakt samma, alltså inte samma typ, men ungefär. Förstår ni?
Och det
är... han. Så jag pratar med han. Jag frågar honom, lyssna. Så här har hänt. Jag kommer göra. För att jag blir inte lurad. på det här sättet. För jag har små bröder, jag kan inte leva in mig i ett krig. Jag ska promenera hem och få en, vad heter det, det går inte.
Nej.
Jag vet inte vad ni tänker alltså. Så jag är tvungen att stå på mina egna ben.
Okej.
Han sa, jag är med dig. Så jag tänkte, okej, shit, det ska vi göra. Varför? Vi hänger ofta, jag och mina vänner, vi hänger.
Ja.
Så vi två hänger med dem om någonting händer och de inte vet vad som händer, det är fel. Mm. Stort, stort fel vi gör. Så jag frågar dem, jag lyssnar. Det här har hänt, är ni med? Sen ni ser, jag blandar inte in vissa människor i den här grejen, för jag vet. Ja, ah, det är sådär bara. Och sen vi pratar, tjej, ni vill jag slå sönder här en gång till. Okej, sen. Okej, sen jag frågar mig, det här har hänt, vill ni vara med? Ni behöver inte vara med om ni inte vill, jag lovar. Ni behöver inte vara med om ni inte vill. De säger, jo, vi är med, min fucking broder. Okej. Det händer. Sen det händer, sen jag och mitt huvud, jag har vad som helst. Vad som helst ska ske, det ska ske idag. För att om det går mer dagar, det kan bli mer. Förstår ni?
Men när ni säger det, och han säger, vi är med. Var är ni då någonstans?
Vadå?
Var sker det här någonstans?
Det här vi pratar i centrum garage.
Precis.
Ja. Ah.
Och då står ni, när ni står vid bilen där och pratar.
Exakt.
Men alla är inte med vid bilen.
Ja. Ah. För att jag vet, de inte är sådana där typer.
Okej.
Förstår ni? De är inte såna där. Jag frågade, jag vill inte berätta för dem, för jag vill inte att de ska vara med på en sån här grej.
Okej. Men de var ju med.
Ja. Oh. Betyder någonting.
Vad betyder det?
De har aldrig lämnat sin broder.
Och det är du?
Ja. Vadå, jag skulle aldrig lämna någon, ja.
Nej.
Det var därför.
Men om du ska säga precis som det var nu, så då säger du att i garaget där nere i bilen så bestämmer ni att det här ska hända.
Mm.
Det är det här vi har sett förut.
Nej, jag bestämde tidigare på dagen. Jag bestämde.
Du har bestämt.
Ja, nej, jag kommer göra det. Den är redan bestämd för mig att det ska ske.
Vem vet om det då?
Han som fick red alarm alert klockan 9-8 på morgonen, jag träffade han.
Vem?
Min broder. Ja.
Så ni vet om det klockan 9 på morgonen typ?
Nej, jag visste om det inte natten.
Ja.
Jag visste om att det här skulle ske. Det måste ske för att vi har gjort mycket fel utan vi vet om det.
Ja.
För vi har vistats i olika områden och visat att det var vi. Men vi har inte gjort det, för vi vet inte om vad som har hänt.
Okay.
Så jag tänkte, shit. Jag tror vi fattas om inte vi fixar den. Så vi fixade den, så ni kan kalla mig till fixer.
Till slut erkänner Fouad att det var han som sköt i Lötsjögaraget.
Det var jag som sköt.
I Lötsjögaraget?
Det var jag som sköt i Lötsjögaraget.
Senare i rättegången erkänner även Fouad dubbelmordet på Jon och hans fru.
Jag kan börja med att säga, jag skulle aldrig påstå det jag påstått under det här långa förhöret.
Nej.
Om inte ni hade mig gärna och gjorde omvänd psykologi.
Okej.
Okay. Sen kan du ställa dina frågor.
Jag kanske bara innan Fouad börjar berätta sig rätt. Det han berättar idag kommer skilja sig från den inställning som jag angivet. Så okay. Att det som berättas, det är det som gäller.
Åklagaren ber Fouad berätta vad som hände.
Berätta då. Du blir in i hans lägenhet.
Ja.
Hur går det till när du går in i hans lägenhet?
Ja. Jag tar dörren sidan. Mm. Alltså jag går in via porten.
Mm.
För att det var så jag menar med att jag ville vara fräck. Jag tycker det är fegt att gå in baksidan.
Ja.
För att han bor i bottenvåning. Om han hade bott i ettan eller tvåan eller trean, jag skulle inte kunna gå in baksidan. Så för att jag skulle känna mig nöjd, jag ville gå in framsidan. Och sen jag stötte på. Sen jag gick in med henne i lägenheten. Jag var ensam med henne i lägenheten. Jag såg inte någon i lägenheten.
Okej.
Okay. Ja, sen jag är med henne i lägenheten, sen kommer. Sen jag går efter.
Innan kommer då, när du är ensam med.
Mm.
Vad händer då?
Vad som händer?
Mm.
Jag vet inte vad jag ska säga, vad som händer. Vad ska jag säga, vad som händer?
Berätta vad det är som händer.
Mm, jag står, jag kollar på henne, hon kollar på mig. Jag kollar på henne igen, hon kollar på mig. Jag kollar upp mot himlen. Sen, vad ska jag säga, jag vet inte.
Okej. Okay. Gör du någonting mot henne?
Alltså, om jag var ensam med henne i lägenheten, och hon är inte här idag för att berätta en historia, då måste nog vara jag.
Åklagaren återkommer till frågan om Fouad hade en kniv med sig till lägenheten.
Kan du berätta om det då? Hade du med dig en kniv?
Den här dagen?
Ja.
Man kan säga så.
Man kan säga så?
Ja. Jag står inte fast vid att jag hade en kniv. Men om jag var ensam med henne i lägenheten, då måste det ha varit jag.
Och om han använde den mot Jons fru.
Använder du kniven mot...
Ja, det vill jag helst inte kommentera.
Nej. Varför inte då?
Jag var ensam med henne i lägenheten. Mm. Och om det kommer fram till att det var fler människor i lägenheten, då är det kanske inte jag som har begått brottet. Men jag kan ta den på mig.
Du kan ta den på dig?
Ja.
Okej. Okay. Du går in i lägenheten. Mm. Du är där med... Du säger att du är själv med...
Mm.
Vad händer sen?
Kommer.
Ja. Okej. Okay. Och beskriv det här då. Vart kommer... Hur går det till?
Han kommer från altandörren.
Okej.
Okay. Mm, så jag kollar på vänster. Han pratar i telefon eller någonting. Så direkt när han kommer, jag går ut från... Så när jag ser... Han har två knivar.
Mm.
Ganska stora. Och sen jag gick emot han.
Mm.
Ja, sen det var som... David mot Goliat. Men jag är Fouad alltså. Så jag gick emot han och sen... Men jag gick inte emot för att döda han.
Okej.
Okay. Ja, jag gick emot han bara. Ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså.
Jon flyr från bostaden och Fouad följer efter honom. Åklagaren vill veta vad som händer när Fouad och Jon kommit ner på Lötsjövägen.
Jag tänker här liksom att du kommer ut på Lötsjövägen och ni kommer neråt. Mot själva den avslutande brottsplatsen där nere vid parkeringen.
Mm.
Alltså innan så berättade du att alltså, det är pengar det handlar om. Att du ska in i lägenheten.
Ja, det är inbrott. Pengar, det är föremål och vad som helst. Va?
Ja. Men alltså sen när ni kommer ut på Lötsjövägen då. Ni börjar komma ner mot centrum.
Mm.
Någonstans måste du väl ha släppt den tanken att det är pengar det handlar om. Eller?
Nej, jag tänkte inte.
Du tänkte
det är
inte?
Det är samma grejen. Jag tänkte inte när jag gick mot... Jag såg någon som Goliat och jag såg inte några människor med mig. Jag såg honom ensam, jag såg inte människor runt omkring.
Ja.
Jag vet att det var människor, det var bilar, det var en taxibil. Men jag såg inte någon, jag såg bara...
Du såg bara... Men tänkte du något tillfälle liksom att... Det måste du ha gjort i något tillfälle att du skulle döda honom.
Jag skulle döda honom?
Ja.
Mm. Ja, men jag såg han som Goliat då, ja, förmodligen.
Nu ber åklagaren Fouad bemöta uppgifterna om att han varit i Jons lägenhet för att förhöra Jon om vad han visste och vad han hade sagt till polisen.
Nej, jag skulle inte föra eller...
Kommer den uppgiften ifrån? Du berättade för förhör Adam berättade.
Ja, jag ville bara göra det värre under det här förhöret.
Men har du sagt det till Adam innan eller?
Att jag ska förhöra?
Ja.
Nej, jag har inte bilden, av att jag har sagt det.
Nej, okej.
Okay. Varför ska jag förhöra? Om han har lämnat uppgifter, vad får jag ut? Vad ska han ringa till polisen och säga till dem att ta bort de här uppgifterna?
Eller? Ja, kanske.
Nej, jag visste inte. Jag visste inte att han hade lämnat uppgifter förrän jag satt häktad.
Fouad menar att det var en annan Fouad. Inte vanliga Fouad som utförde gärningarna. Vanliga Fouad var chockad över det som hänt. Vi hör Fouads försvarare, advokat Carla Pansar, ställa frågor till sin klient.
Då finns det ju en uppgift i det här förhöret om att du, och det är väl också vad Ivans mamma inne på den förra punkten, men att du ska gått runt och sagt att du ska ta...
Nej.
Hur är det med den uppgiften? Har du gått runt och sagt att du ska ta honom på något sätt?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Jag har mycket grejer i mitt huvud, jag har redan talat om för er, men ja. Ni tror ändå inte på mig så...
Men du ska få redogöra för det också, och oavsett om man tror på det eller inte ska du få berätta vad som händer i ditt huvud.
Ni kommer få reda på sanningen en dag.
Mm. Men vad är det som...
Jag kommer inte kunna säga något.
Okej, men det är en grej i ditt huvud i varje fall att man ska gå in via ytterdörren så att säga.
Mm.
Och då har du berättat att du visste inte att skulle vara hemma.
Nej, jag visste inte att skulle vara hemma.
Men att hon kommer ut genom dörren?
Ja,
ja.
Det chockade mig.
Uppfattar du då att det liksom är människan när hon kommer ut?
Jag vet att det är människan, men jag uppfattar inte henne. Jag såg som en del av djävulen.
Mm.
Goliat är för mig det djävulen. Så...
Men om vi stannar där vid att kommer ut ur lägenheten. Vad är det du ser? Hur uppfattar du henne? Kan du säga någonting om det?
Nej, jag kan inte säga så mycket. Jag uppfattar inte så mycket.
Du säger ju också att hon blir som en demon.
Ja, och
du
pratade om att... Jag har inte sett en demon. Nej. Men jag har sett sjuka saker. Så jag klassade henne som den kategorin. Att hon var ond.
Men vad är det du ser där och då? Alltså precis när Fouad är vid Lötsjövägen 11.
Fouad är frisk. Fouad är inte någonting sjuk eller någonting. Men det är inte Fouad som gör de här sakerna.
Nej, men den personen som är där. Mm. Som du ändå liksom beskriver saker om.
Mm.
Vad ser och upplever den personen?
Det är en varelse och han är en annan planet. Och han måste göra allt för att komma hem och rädda sina kompisar. Mm. Därför han berättar de här sakerna.
Okej. Okay. Och är det samma person som man pratar om Fouad eller den här personen som då också är Fouad som gör inbrott?
Ja, Fouad. Vanliga Fouad tänkte göra inbrott. Ja. Men när det här hände, det kom en annan Fouad.
Okej. Okay. Och vad hände med vanliga Fouad då?
Chockad. Det var vanliga Fouad som ville lägga runt skarfen. Det var vanliga Fouad som insåg att oh shit, det här är fel. Men den andra Fouad han sa nej, det är inte fel. Okay. Fortsätt.
Och hur förhåller sig de här två olika Fouad till varandra? Kommer de att gå liksom om vartannat eller kan det styras på något sätt? Kan du säga någonting om det?
Säger, någon har min hjärna. Det är någon som styr mig. Någon säger till mig att jag ska säga. Någon säger till mig vad jag ska göra under dagen. Jag har gjort mycket saker under häktet. Jag har till och med skitit på mig själv mitt i slussen. Därför jag har inte kontroll på min hjärna. Det är någon som styr min hjärna.
Mm.
Jag har redan sagt det, men ni tror inte på mig då. Han har visat mig att det är någon jag pratar med. Så.
Och vad säger Joakim till dig?
Han säger nu, du behöver inte oroa dig. Snart det här är över, det kommer nya hinder. Nya hinder. Oroa dig inte. Mm. Det är inte Jåken som säger det här.
Nej, vem säger det då?
Saklush.
Ja, och då har vi Jåken.
Saklush är god. Jåken. Jåken pratar inte. När Jåken pratar, alla är tysta. Ingen kan säga ett enda ord.
Mm.
Ni kommer få veta en dag vem som är Jåken.
Mm. Och vad händer med dig när Jåken pratar? Eller de här andra djinsäl pratar?
När Jåken pratar, jag är förlamad. Han pratar, han säger människan har förlorat sitt förstånd. Vet de inte vad som väntar? Så där säger Jocke. När han säger så här, jag blir ledsen, jag blir rädd. Jag förstår inte vad han menar. Jag tänker, någonting kommer hända. Mm.
Och då blir man, du har ju nämnt olika personer som ändå finns i ditt huvud. Och då kommer ju frågan som jag tror att många kan ställa sig in. Spelar du sjuk eller är du sjuk? Alltså, kan du säga någonting om det?
Jag spelar inte sjuk.
Fouad Saleh genomgår en rättspsykiatrisk undersökning. Han påstår under polisförhören att han styrs av röster som han själv döpt till Sick och Sack, samt att han får order från Jokern. Men av den rättspsykiatriska undersökningen framgår att läkarna tror att det är efterhandskonstruktioner. Undersökningen visar att Fouad Saleh lider av en psykisk störning, men inte så allvarlig att han inte kan dömas till fängelse. Exakt ett år och en dag efter mordet på Ivan, den 23 januari 2018, kommer tingsrättens dom. Fouad döms till livstidsfängelse och två män födda 1996 och 97, som båda var med i garaget och i bilen på E4, får 10 respektive 12 års fängelse. Exakt vem som sköt blir aldrig klarlagt, men Fouad anses vara den drivande kraften. Fouad döms också för dubbelmordet på paret i Hallonbergen. Där döms också 20-åringen som greps i trapphuset till 14 års fängelse och 16-åringen som flydde till 3 års sluten ungdomsvård. Tingsrättens dom överklagas till Svea hovrätt, både av de fällda och av åklagare. Hovrätten dömer samma personer till samma påföljd, men ändrar några rubriceringar. Dessutom döms ytterligare en man, född 2000, för mordet i Hallonbergen. Den poliskommissarie som Jon tagit kontakt med och som Jon överlämnat tomhylsan till, information vilken inte lämnades vidare till förundersökningsledaren, utreds initialt av särskilda åklagarkammaren för tjänstefel. Utredningen visar att kontakten mellan Jon och poliskommissarien varit mer omfattande än vad kommissarien själv uppgivit. Utredningen läggs så småningom ner. Ja, dubbelmordet, eller som jag egentligen vill kalla det, trippelmordet i Hallonbergen. För att det börjar ju med mord på en kriminell kille som ingår i den här konstellationen. Och slutar med dubbelmordet på vittnet och hans hustru. Det är som Clea Sangborn säger i det här ljudklippet från Viaplay. Svenska Brott, där hon säger att det här är någonting som ställer allting på sin spets för det juridiska systemet i Sverige. Därför att innan Hallonbergen så har vi faktiskt aldrig mött den här typen av våld som riktar sig mot vittnen. Delar du den uppfattningen, Bosse? Är det så?
Ja, svar ja. Det är alldeles sant. Men vi har ju fall där vittnar mördas som har en svensk koppling, va? Okay. Utomlands. Va? Vi har bland annat den här svenska FN-experten Saida Catalan i mars 2017 som var på FN-uppdrag i Kongo. Och där hon då anträffas död tillsammans med en amerikansk kollega. Och där finns det ett nyckelvittne som man har satt i ett skyddshäkte och där han sedermera mördas. Och där gick ju misstankarna högt upp i den militära och politiska hierarkin i Kongo-Kinshasa.
Av vilken anledning mördar man överhuvudtaget Saida Catalan i det här fallet?
Ja, men därför att hon var ju FN-expert och skulle komma med en rapport om liksom situationen och vem det var som var good or bad och hela det där köret. Va? Så okay. Att de som kände på sig att de skulle bli utpekade ville inte ha den stämpeln på sig. Det var enklare att undanröja de som bar på den här bevisen, det vill säga Saida och hennes amerikanska kollega där. Va?
Okay.
Och sen har vi ett annat fall ifrån 2004, där är en svensk kvinna med brittiskt medborgarskap som hade vittnat i en hedersrelaterad rättegång i Jönköping. Och hon besöker då Pakistan i juni samma år och hon mördas av sina släktingar där nere. Så att det är väl de två fallen som jag kan komma på som har svensk koppling till att man mördar vittnen, va?
Okay.
Men det kan jag bara säga som min avslutning på det här med anonyma vittnen och hela det där köret, va? Mm. Okej, okay, vi har en lagstiftning nu som rullar från den 1 januari 2025, va? Okej, okay, vi har ett val nästa år i september och så låt det gå ett år till, va? Och kom då för fan tillbaks och visa statistiken. Vad gav det här mer än att det är plakatpolitik? Och jag ska vara jävligt intresserad av att se de siffrorna, för det kommer vara zero.
Och zero är ungefär vad som återstår i våra glas. Vi väljer att avrunda där. Bosse beger sig vidare i Stockholmskvällen till julbord med vänner. Och jag tar tåget hem till de sörmländska skogarna. Du har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande beträde eller annan juridisk hjälp? Då är du varmt välkommen att maila mig på samma adress. juristfirmaadberger@gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 7277. 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.